Missa inte årets stora löneevent, Inspiration Lön, som äger rum den 30 november på Oscarsteatern i Stockholm. Vi bjuder in till en eftermiddag fylld med inspirerande talare i en pampig och förtrollande miljö. Vi arrangerar eventet i samarbete med SRF-konsulterna. Auktoriserade lönekonsulter får 2 aktualitetstimmar. Se till att säkra era platser. Gå in och läs programmet och boka på inspirationlon.se eller på wise.se. Det här vill ni inte missa.
Hej, Lönepodden är tillbaka igen efter sommaruppehållet. Och idag ska vi prata med Maud Falk på Iterum Education och Kristina Wallin på Franchattaus Handelsinstitut som båda bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom lön och verkar i Stockholm. Vi ska bland annat fråga hur de ser på yrkesrollen idag. Välkomna Maud och Kristina.
Tack.
Tack så mycket.
Jag känner ju båda er som sedan många, många år, vilket är jätteroligt. Vi har haft mycket med varandra att göra och jag har till och med varit kollega med dig på Iterum, Maud. Välkommen också till min bisittare, Therese de Maré, som arbetar som konsultchef på Knowit Insight.
Hej!
Och jag som leder den här podden heter Katarina Sand och jag arbetar på Wise Professionals, där vi är specialister på kompetensförsörjning inom en rad yrkesområden, driver nätverk och arrangerar stora event som Inspiration Lön. Och Lönepodden gör Wise Professionals i vanlig ordning i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight. Jag tänker att vi börjar med att presentera er, Maud och Kristina, och era löneutbildningar lite närmare. Vi börjar med Iterum Education, som ju är en privat yrkeshögskoleanordnare i Stockholm. Ett privat utbildningsföretag som bedriver 2 YO-utbildningar inom lön. En till lönespecialist på 1,5 år och en lönespecialist med systeminriktning på 2 år och båda är på distans. Berätta Maud, vad har du för roll på Iterum?
Jag jobbar tillsammans med min kollega Anna Stenhede som utbildningsledare för lönespecialistutbildningarna. Och jag är ansvarig för den i Göteborg.
Och hur länge har du varit på Iterum?
Det är några år. Alltså jag har varit på Iterum sedan 2016, den här omgången. Sen jobbade jag 3 år som konsult och lönelärare på runt 2010 kan man säga. Så att jag har varit med i branschen ett tag i alla fall.
Verkligen. Och hur många studenter inom lön då har ni nu som läser på Iterum ungefär?
I dagsläget?
I dagsläget.
Ja, vi har ju 3 pågående klasser. Mm. En i Göteborg, en i Östersund och en i Stockholm, systemvetarna. Mm. Och det är väl kanske 150 stycken, knappt.
Okej. Okay. Och när du säger då de här andra orterna, då menar du att då har de läser på distans med träffar i Östersund respektive Göteborg och Stockholm?
Ja.
Precis. Och hur många har ni examinerat då sedan starten 2002?
Alltså vi börjar närma oss 1500 examinerade lönespecialister nu.
Mm. Det är coolt. Tack. Och sen då, Franchattaus Handelsinstitut med Kristina Wallin i spetsen för er löneekonomutbildning.
Ja.
Den är ju på 2 år.
Stämmer.
Och på plats i Stockholm.
På heltid. Plats, heltid. Aha. Ja.
Och vad har du för roll där?
Jag är utbildningsledare också och har varit det sedan utbildningen startade 2006. Så att jag har examinerat många, kan jag ju säga.
Hur många ungefär?
Ja, vad kan det vara? Vi närmar oss nog 900 000 någonstans där.
Okej.
Ja, 900 ja. Till 1000.
Till 1000. Precis. Ja. Och sen, hur många ungefär studerar hos er i dagsläget?
Det är ju 2 klasser, så att cirka 70 personer. Ja. Mm.
Så att ni bidrar ju verkligen till att få ut bra lönekompetens på arbetsmarknaden.
Ja. Mm.
Vad skulle ni säga skiljer era löneutbildningar åt? Lönespecialist, löneekonom, då tänker man det är någonting som skiljer. Vad säger du, Maud?
Ja, alltså tittar man på utbildningarna och kursplanerna så innehåller ju de flesta utbildningar ungefär samma kurser med mer eller mindre poäng. Alltså vi läser ju också ekonomi, men kanske inte lika mycket ekonomi som Kristina har på sina utbildningar. Så att vi läser ju lön, personalekonomi, redovisning, arbetsrätt. Man har 2 LIA-perioder, så att det är ungefär så det ser ut.
Mm. Och vad är en LIA-period?
En LIA-period är en praktikperiod, lärande i arbete. Så då är man ute hos en arbetsgivare och ska pröva sina vingar och lära sig att arbeta med lön i praktiken.
Just det. Och har du någonting att tillägga där, Kristina, kring vad som skiljer era utbildningar åt?
Ja, men jag brukar presentera vår utbildning som att det är 3 delar. Lön, ekonomi, de riktigt stora bitarna. Men sen i mitten så har vi personal också. Så att vi läser en hel del HR kan man säga faktiskt. Mm. Och efter utbildningen så kan man jobba som ekonomiassistent. Eller med lön. Eller med HR till viss del.
Mm. Mm. Och det kanske man inte kan då på Iterums utbildning. Samma sätt?
Alltså enklare ekonomiuppgifter kan man ju göra eftersom man läser redovisning och inom HR, ja, till viss del. Vi brukar ju säga att vi utbildar specialister inom lön. Mm. Så att vi fokuserar väldigt mycket på lönerelaterade kurser.
Mm. Kurserna kan jag ju säga, de påminner ju väldigt mycket om det Maud säger också. Men kanske lite mer av vardag, och det är ju en 2-årig utbildning. Mm.
Hur var söktrycket i år?
Vi har ju 1 intag på våren och 1 på hösten. Så att vi har väl ungefär, vad kan man säga, mellan 400 och 500 behöriga sökande per utbildning. Mm. Och så tar vi in 35. Så att det är ju ett bra söktryck.
Verkligen.
Jag tror att inom YH så är det kanske ungefär 2 sökande per plats, tror jag. Jag är inte 100, men vi upplever att vi har ett gott söktryck.
Ja. Mm. Vi har ingen antagning just nu, då, utan, eller den kommer att bli, ja. För vi startar i januari. Vi startar bara 1 gång om året, i januari alltid. Okay. Så att nu väntar jag in här, vi kan starta upp. Mm. Så de har inte börjat söka än hos oss. Nej.
Okay. Det är så roligt, för ni har ju båda studenter som har nominerats och till och med vunnit GPA Awards i kategorin Årets lönestudent. Och i år nominerades ju Joanna Wozniak från Franchatos. Mm. Hon vann inte, men ändå, det är ju jättestort. Och jag var ju själv med på prisutdelningen i Edinburgh i våras som arrangerades av Global Payroll Association. Vad betyder det här för er som skolor att ni får studenter som blir nominerade och till och med vinner ibland? Ni har ju båda, Iterum har ju också haft detta.
Mm. På Franchatos så har vi ju en internationell profil eftersom vi jobbar mycket med Erasmus+. Och det har vi gjort i många år. Och vi uppmuntrar våra studerande att verkligen försöka ta sig ut i Europa och göra till exempel sin LIA där. Vi har mycket kontakter med Europa. Vi tar hit folk som har utbildning faktiskt till viss del. För våra 16 program som vi har på skolan. Och ett av de här programmen är ju då löneekonomutbildningen. Jag tycker att det betyder mycket för skolan och marknadsföringen förstås då. Och priser som det här visar att vi ligger i framkant.
Mm,
stolta över att vi får priser. Och vi uppmuntrar förstås alla kontakter för de studerande. När det gäller klasserna då, så blir det ju lite av ringar på vattnet när de får höra talas om GPA, Global Payroll Student of the Year. Och den som får priset, det är ju absolut att få en fjäder i hatten, tycker vi. Mm. Som man kan plocka med på sitt CV. Att bli Payroll Student of the Year är extra. Om man vet att man har gjort det, något extra. Man visar framfötterna och har varit duktig. Men framförallt att man passar för yrket.
Mm. Ja, vad roligt. Och det för mig till nästa fråga här, för juniorassistenter vet vi är ju eftertraktade av flera arbetsgivare. De kan vara bra att ta in i olika projekt, till exempel om man byter system. Har ni några sådana studenter som kommer, kan ni ge några konkreta exempel på studenter som har varit inne i konkreta, riktiga projekt hos arbetsgivare?
Ja, alltså vi har ju våra studerande gör ju ett examensarbete som vi kallar för arbetsplatsförlagt projektarbete. Och då ska ju de göra ett riktigt projekt eller genomföra ett riktigt projekt, ett förändrings- eller förbättringsarbete. Och där, det kan ju vara allt mellan himmel och jord. Det kan ju vara att man tittar på rutiner och jobbar med effektivisering av löneprocesser. Undersöka, göra förstudier inför att man ska göra ett systembyte till exempel. Det var ju någon förra året eller nu i våras som hade plockat fram ett startpaket för ett mindre företag som skulle anställa sin första. Vad man bör tänka på, vilket regelverk som gäller att ha anställda och betala ut lön. Så att, och någon gjorde en lönekartläggning för timanställda i en kommun. Så att det är ganska breda. Alltså ett brett område där man kan...
Men då är det inom ramen, förstår jag, för de här projektarbetena.
Ja.
Men jag tänker mer att man som student kan gå in liksom och jobba kanske deltid på ett projekt utöver skolan.
Jo, men det är ju ganska vanligt. Jag tror att det är en väldigt stor del av våra studerande som redan efter första LIA-perioden får erbjudande om extra jobb. Och det kan ju innebära alla möjliga saker, att man förstärker upp på löneavdelningen eller gör något liknande projekt som man gör i projektform sen. Ja, så det förekommer, absolut.
Mm, jag kan nog hålla med där. De är väldigt populära där ute när de är på LIA, inte minst. Vår utbildning är byggt på det viset att första året är man inne i skolan, så att man går ut på praktik först termin 3. Och då gör de 14 veckor och sen blir det ju nästan för alla att de går på ett sommarjobb. Och då får de ju olika projekt som de jobbar med, men de är ju med i den dagliga lönekörningen också, eller löneprocessen. Mm. Så att mycket, de blir oftast mycket uppskattade där ute. Mm. Så känner jag.
Mm. Jag tänkte just med LIA där, det kanske ni inte alls har statistik på, men vad är utfallet där? För jag vet ju att lönecheferna tycker också att det här är ju topp. Både, det blir lite som en provanställning nästan. Det jag tycker mig höra är att det ofta blir en anställning. Är det er uppfattning också?
Ja, absolut. Och det är ju, ofta får ju vi frågor från arbetsgivare som ringer kanske i slutet på terminen och ber och frågar om vi har någon studerande som tar examen som de kan anställa, och då säger vi att de är slut. Mm. För att alla, i stort sett alla har fått ett erbjudande om ett jobb och merparten på sin LIA och kanske redan på den första LIA-perioden, så vill man liksom ha våra studerande så ska man passa på att ta dem redan på första LIA. Det är så jag upplever det.
Så upplever jag också, Maud, verkligen. Så att det känns helt rätt. De blir ganska väl förberedda när de är i skolan. Det är ju väldigt mycket, YH är learning by doing. Mm. Så att man jobbar teoretiskt, men sen går man kanske in i datasalen och man jobbar i projekt även i skolan. Så att man blir, ja, jag tycker man blir väl förberedd. Och jag ser också det på LIA-studenterna. Du frågade hur många som får anställning. Jag skulle säga precis som Maud. Alla.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, och vi följer ju upp just nu, håller jag på att följa upp för myndigheten då, så att det ser väldigt bra ut för statistiken.
Mm. Det är inte alla yrkesroller som har det så förspänt.
Nej, fast det börjar väl bli nu när brist är sån stor brist på, det är mycket bristyrken i sant. Sverige. Mm. Mm.
Jo, jag nämnde att jag möter en del lönechefer, dels i det nätverk som vi driver, men även ute på olika arbetsplatser. Och då är det ju det här med lönespecialist då. För sitter man som lönesättande chef och ska ta sig an då en nyexaminerad, så är man inte alltid överens med den här, det löneanspråk som kommer från en specialist. Och så tycker man kanske också som lönesättande chef att är du verkligen en specialist när du då faktiskt kommer som nyexad? Har ni fört sådana dialoger och funderingar kring? Ja, jag gissar det.
Och det blir en fråga som är direkt riktad till Maud på Iterum, där det utbildningen är till just lönespecialist.
Mm. Ja, alltså vi ser det ju som så att vi utbildar ju faktiskt specialister. Alltså lön är ju ett väldigt komplext område, det vet ju alla som på något sätt har kommit i kontakt med lön. Och vi ser det ju inte egentligen som någon motsättning där. Alltså jag förstår att de som kommer ut vill ha en hög lön och man kanske som arbetsgivare inte kan erbjuda den lönen. Men jag tycker ju att det här mer är en fråga om att en arbetsmarknadsfråga, alltså att det är ju sån brist på lönespecialister, eller lönefolk överhuvudtaget, så att själva begreppet lönespecialist, alltså vi pratar ju väldigt mycket med våra studerande om att det här är en utbildning som öppnar upp för en specialistroll. Så att vi tycker ju att vi är ganska tydliga med det här, och vi ändrade ju redan 2005, ändrade ju vi våran utbildning från att vara löneadministratör till att bli lönespecialist. Mm. Och då, jag var inte med på den tiden, men redan då kan jag ju utläsa i dokumentation att vi pratade om att det här är en utbildning med sikte på lön som en specialistfunktion.
Mm, det var ju också...
och det är ganska länge sedan som vi pratade om det. Så att jag tror ju liksom att det handlar ju väldigt mycket om hur marknaden ser ut. Och det är klart, man har pluggat i 1,5-2 år och man tycker att man är duktig och att man är värd mycket pengar. Så är det ju. Men
att ni bytte namn där 2005 hade väl också att göra med att man ville vara med och öka statusen i yrket. Man ville gå ifrån det här med lönetant, löneassistent och visa på att det finns liksom, att det är en väldig kompetens som krävs i den här rollen. Man ville möta den nya liksom, yrkesrollen som krävdes på marknaden.
Ja, men så kan man ju säga. Och då är det ju så att för att få ett yrke ska höjas, man ska öka statusen i yrket, så kanske man måste betala lite mer.
Kan ni säga någonting om ingångslönen för en lönespecialist och en löneekonom?
Vi brukar ju akta oss ganska noga för att prata siffror i och med att det kan se väldigt olika ut beroende på om det är offentlig sektor eller privat sektor, in-house, outsourcing, i storstad eller på landet. Det vi från vårt håll på Iterum brukar säga, det är ju att söker man jobb inom offentlig sektor så är det en offentliga uppgifter, så då kan man ringa och fråga vad de tjänar där. Och i annat fall så brukar vi hänvisa till bland annat Unionens hemsida som har en jättefin lönestatistik där för olika roller.
Ja, jo, vi har just haft LIA-redovisningar av den klassen som var ute då i våras på sin LIA. Och då får den nya klassen lyssna på de här LIA-redovisningarna. Och då kom det upp väldigt mycket händer som ville höra, vad tjänar ni? Och det var nog någonstans ingångslönen faktiskt 31-32 000. Och vad jag kommer ihåg, jag kan komma ihåg fel, men jag har för mig att SRF-konsulterna också brukar säga ungefär där. Mm. Jag kan säga något där också, att många som går yrkeshögskolan, de har ju erfarenhet av andra arbeten tidigare. Så hos oss till exempel är medelåldern ungefär 29 år. Så att de är ju oftast inte helt purunga.
Mm. Och inte gröna heller, de Nej. Har liksom arbetslivserfarenhet från andra ställen tidigare. Men Kristina, möter du också det här att löneekonom väcker någonting hos arbetsgivarna som leder fel eller... Har du
riktigt faktiskt. Men däremot kanske de kan fråga, eller de studerarna kan fråga, vad är skillnaden på lönespecialist och löneekonom och så vidare. Men, för det är inte så ofta som man möter just titeln löneekonom ute i arbetslivet och i olika arbetskanaler och sådär. Men jag brukar alltid förklara ungefär så som jag gjorde i början. Mm. Att det är en bredare utbildning som vi har.
Men kärt barn har många namn, alltså. Det finns ju hur många titlar som helst inom löneområdet.
Så det kanske är verkligen. Ja. Och det är precis som Maud säger. Jag förstår att man har släppt administrativa benämningen. För det är ju inte det man är längre. Så det är helt i tiden. Precis. Det är processer och integration. Och digitalisering. Och, ja.
Jo, det krävs ju att man är specialist. Alltså att man är proaktiv. Man vet hur man hittar information. Man kan liksom lösa problem och vara liksom innovativ och så. Det ligger ju i rollen. Men det är självklart, jag förstår att man måste ju ha arbetslivserfarenheten också.
Mm. Precis. Jag är nyfiken på hur ni, alltså arbetsmarknaden eller yrkesrollen förändras ju nu, det vet vi ju, med i takt med digitaliseringen och robotiseringen och AI och allt det här. Så det går ju med väldigt fart nu. Hur anpassar ni er? För alltså, IH-systemet är ju ändå rätt så trög rörligt. Ni ska ansöka om utbildningar och det är liksom ansökningar som vi får beviljade ett år innan och sådär. Så att hur anpassas ni er till den här utvecklingen som är nu? Är det lätt, svårt? Vad har ni för kommentar till det?
Ja, alltså vi styrs ju alltså med yrkeshögskolan. Vi är ju, våra utbildningar styrs ju av våra ledningsgrupper som är representanter från arbetslivet. Så att vi har ju ett nära samarbete med våra ledningsgrupper, LIA-handledare och övriga i vårt lönenätverk. Så att vi försöker ju hela tiden hålla liksom örat mot marken för att se och att anpassa utbildningarna. Så att det är ju en av yrkeshögskolans styrkor, just att vi har alltså ledningsgrupperna från arbetslivet med oss.
De är med när vi ansöker, när vi skriver våra ansökningar och så. Så att jag håller med dig där, Maud, verkligen. Och vi har ju som sagt 16 olika program, så att vi tar höjd för det här i alla våra program. Mm. Mm. Det är jätteviktigt att man hänger med i utvecklingen och lönebranschen, inte minst där vi har haft verkligen en snabb utveckling från RPA in i AI. Mm. Sen kan jag ju se lite grann, jag håller på att läsa just nu LIA-rapporter från ett gäng då som var ute på LIA, första LIA:n. Att det är ändå inte så många företag som har den där lilla roboten. Men om man tänker sig att man har roboten, då måste man hitta andra sätt att få en utbildning som passar. Och vi letar då efter kanske lite mer de här mjuka värdena. Och lägger upp kurser som till exempel kommunikation, att man lär sig samarbeta, samverka med andra, kunna kommunicera bra och så vidare. Mm.
Låter jättebra. Och ni på Iterum, ni har ju en ny utbildning nu, alltså lönespecialist med systeminriktning. Den är inte så gammal, den har lagt på ett halvår just för att anpassa er mot arbetsmarknaden.
Mm. Mm.
Vad ingår i den systeminriktningen?
Alltså det är ju precis samma utbildning i grunden, men att vi har lagt på 100 poäng med 3 stycken systemrelaterade kurser. Och det är ju inte så att det är att man lär sig massa olika lönesystem eller försystem eller så, utan det är ju att man får en systemförståelse. Alltså hur systemen fungerar i verksamheten, hur olika system pratar med varandra. Och till största delen handlar det väl egentligen om att man inom lön ska bli en god kravställare på systemleverantörerna, för att vi lär oss ju inte, alltså rena verktyget med att liksom programmera och så, det ligger ju inte inom lönespecialistens område. Så det handlar mer att se systemens möjligheter inom lön, kan man säga.
Går det att bygga på det när man har sin grundutbildning sedan gammalt?
Nej, alltså vi hade ju ett tag. Det finns ju någonting som heter IH Flex, där man kan få validera tidigare kunskap. Vi har haft 2 sådana omgångar inom IH med IH Flex. Vi har det inte nu, men sen finns ju de här så kallade korta kurserna eller IH-kurserna, och där finns det ju flera stycken kurser inom IH som fokuserar och går mot digitalisering och system. Vi har en som startar nu, men det finns ju även andra skolor som har den typen av kurser.
Mm, som är inriktade mot lön.
Lön, ja. Mm.
Mm. Okay.
Det låter ju väldigt roligt, tycker jag då, som möter en hel del leverantörer. Där jag verkligen kan skriva under på att vi behöver ställa krav på våra leverantörer utifrån just löneperspektivet. Så roligt.
Mm. Vi har faktiskt lagt till en sån liten kurs nu också. En liten, liten kurs, men lite liknande innehåll där, att man just ska kunna kravställa. Så att vi hade ett gäng leverantörer hos oss nu på våren här innan sommarlovet. Men det är min nya klass då som började här i januari det här året. Så att ja, den är ny, men det känns jätteroligt att man har förnyat sig lite grann. Så att utbildningen har faktiskt, den heter löneekonom inriktning systemkunskap numera.
Jaha, okej. Okay. Ja. Det visste jag inte.
Mm. Nej.
Och pensioner då? Har ni det i utbildningarna? Kunskap om pensioner?
Alltså vi har ju en liten del i våran påbyggnadskurs som kanske är motsvarande typ en veckas heltidsstudier, kan man säga. Men Vi kommer ju att starta en sån här YH-kurs nu vecka 42 som heter Pensioner och försäkringar på svensk arbetsmarknad. Och det har vi ju fått input via våra ledningsgrupper och tidigare studerande som säger att vi vill lära oss mer om pensioner och försäkringar. Och det är ju ett lite eftersatt område. Det har ju inte riktigt funnits i någon typ av utbildning. Man lär sig ju det, eller på flera löneutbildningar finns det ju givetvis några poäng, men det finns liksom ingen fördjupad utbildning i det. Så att, och den är på 25 YH-poäng. Så det hoppas vi att vi kan fylla ett litet kompetensglapp.
Så du går att ansöka?
Ja, visst. Ja, ansökan stänger den 19 september. Så det går, och då ska man ha jobbat ett år inom lön eller HR för att vara behörig.
Och läser man på distans?
Ja, helt på distans. Okay. Med lite expertföreläsare från lite olika
håll. Går man in på iterum.se då? Hittar man information där?
Ja, där hittar man allt man behöver.
Ja, det tror jag. Har man det intresset, då har man ett jobb sen. För där finns det gap att fylla på många ställen.
Mm. Spännande tycker jag. Det låter jättespännande. Det ingår också i vår utbildning att vi har pensioner, men det är en liten del. Det är ju komplexa frågor, så att, det är inte så att man kanske direkt efter en tvåårig utbildning börjar jobba med pensioner. En del lär man sig på plats. Mm. Men visst, absolut, vi har ju arbetsrätt, en stor kurs i arbetsrätt, så visst ingår det.
Ni har ju båda, det här är ju liksom exklusivt att ha er båda här, för ni har ju alltså hur många år sammanlagd erfarenhet av lönebranschen, den är ju, det är ju hur många år som helst som sitter här vid bordet. Kan ni, alltså nu har ni, kan ni se några trender över tid, någonting ni kan, arbetsmarknaden, kvaliteten på studenter, någonting som ni kan lyfta som ni har sett över tid?
Det är väl digitaliseringen då, som jag som har varit med så länge. Så att det har ju förändrats. Det var ju väldigt mycket papper förut. Jag kunde komma till företag där det var pappershögar som var ganska höga. Men det ser man inte nu.
Nej, och jag, bara för att flika in, om man vänder sig där det finns lite större volymer och större företag, då är det ju integrationer och processer som är fokus på. Vilket jag förstår är en utmaning. För att hamnar du eller söker du till kanske ett litet mindre bolag, ja, då ska det vara både service och teknik och allt. På större så blir det ju lite mer just specialiserat.
Ja, det ser ju väldigt olika ut liksom, beroende på om det är en stor eller liten arbetsgivare, om det är privat eller offentligt och så. Men jag håller helt med Kristina, det är ju liksom en helt annan yrkesroll än, ja, bara sen jag var lärare runt 2010 så ser det ju väldigt olika ut om man tittar på när de studerande var ute på LIA då och när de är ute nu. Och det är ju en utmaning att i liksom utbildningsmiljö kunna förbereda de studerande på vad som väntar. För att det inte är helt lätt att få tillgång till utbildningslicenser för lönesystem bland annat. Det är inte alla systemleverantörer som ropar högt av glädje när vi ringer och sådär. Så att där är det ju en liten uppförsbacke. Men som tur är så ingår ju LIA i våra utbildningar, så då kommer man ju ut och får pröva sina vingar. Men det är svårt att förbereda de studerande just på de delarna när man inte kan jobba hands-on i ett system.
När jag var på Iterum, det var ju 6 år sedan jag slutade där, då var jag bland annat LIA-samordnare. Coachade studenterna att hitta LIA-plats. Så jag vet hur svårt det är och att många fick ju söka 100 platser, alltså företag, gjorde ansökningar till 100 företag och sen kanske fick en plats. Och vi fick hjälpa till väldigt mycket. Ser det fortfarande ut så? Är det lika svårt idag, 6 år senare, att hitta en LIA-plats? För det jag vill lyfta här, jag vill också få in det här med hur viktigt det är att alla hjälps åt. För att det, som sagt, som du så berättade Maud, så är ju LIA en arbetsplatsförlagd kurs som är obligatorisk, och utan den så får man inte ut sin examen, och då får vi inte ut några nya lönespecialister eller löneekonomer på arbetsmarknaden. Så den är väldigt viktig, och att alla förstår det Och då undrar jag, hur går det med det arbetet?
Mm. Jo, men det är fortfarande, jag tycker fortfarande att det är lite svårt. Men kanske att det har lossnat lite grann nu. Men vi sitter ju i Stockholm och här har det blivit färre utbildningsanordnare. Så att jag tror att det har betydelse. Så att därför har de av sig kanske lite oftare nu till mig också. Mm. Okay.
Mm. Ja, vi ställs ju inför den utmaningen i och med att alla tre våra utbildningar är ju på distans. Så vi vet ju inte förrän första dagen egentligen när de studerande kommer på plats var i landet de bor någonstans. Så att vi har ju inte kunnat utveckla ett lika liksom stort kontaktnät, eftersom det kan vara i Säffle och det kan vara i Vilhelmina och var som helst i landet. Så. Men jag tycker ju att det blev ju väldigt mycket svårare när pandemin kom. Alltså våra studerande skulle precis ut när de stängde ner. Så att där var det ju fler som fick gå hem helt enkelt. Nu tycker jag att det har lossnat lite grann. Men som sagt, vi vill ju jättegärna att flera arbetsgivare öppnar upp för att ta emot på LIA. Och det är ju en jättebra rekryteringsväg. Mm. Alltså det måste jag säga.
Man kan ju se det som en provanställning.
Ja.
Och efter LIA 1 så kan man ta den personen på sommarvikariat. Det är många som gör, eller hur? Mm. Så det blir win-win hela vägen.
Det blir win-win. Det är en fin resurs när man får en extra hand.
Mm. Mm. Så lyssnar man på det här nu och känner att man kan ställa upp, så kan man ta direktkontakt med er på skolorna.
Absolut.
Mm. Så välkomna.
Ja, bra.
I våra lön- och chefsnätverk så hamnar vi ofta i att diskutera de olika rollerna. Payroll business partner nu senast. Man kallar sig lönekonsult, kanske inte löneadministratör längre, men lönehandläggare, lönespecialist och så vidare och så vidare. Diskuteras den frågan?
Ja, till viss del skulle jag nog tro att den, eller diskuteras ju bland de studerande. För att det är ju kanske inte så ofta att det finns en tjänster som lönespecialist, och kanske ännu mer ovanligt att se begreppet löneekonom som en befattning. Så. Men det är klart, det blir ju diskussioner med de studerande, vad det finns för roller och vad betyder det och det. Men det är också väldigt svårt att säga, för jag tror att olika arbetsgivare kanske menar lite olika saker.
Det gör de. Mm.
Sen tänker jag, som inom offentlig sektor, så kanske de här titlarna har lite större påverkan, för att det styr mer i vilka löner man hamnar in i. Att man kanske, och där har jag varit i kontakt med några kommuner där de faktiskt har lyft upp lönebefattningarna till en högre befattningsnivå, och därmed följer också högre status och högre lön helt enkelt. Så att det diskuteras en hel del, men jag vet inte riktigt liksom.
Och det finns ju ingen rätt eller fel. Nej, heller. Nej. Och kanske också beroende på, men har man då ett mer systemansvar, eller är det så att man kanske har ett större serviceansvar, kan ju också innebära att man har lite olika roller inom ett och samma team. Men jag håller med om att yrkesrollen i stort upplever jag har stärkts över tid.
Ja. Jag vet att SRF-konsulten hade vi på besök till nya klassen i våras då, och då diskuterades det här med klassen. Så att absolut, och i ledningsgruppen ska jag säga också, så diskuteras det.
Den senaste nya lönerollen som jag har hört är payroll business partner. Har ni hört talas om den?
Jag har sett att det finns en sån ansökan, eller om den till och med är igång redan.
Ja, jag tror det finns i Uddevalla.
Uddevalla
har den. Okej, det är en löneutbildning som kommer som heter så till och med.
Men jag vet inte, jag tittat lite på, det är inte så stor skillnad i innehållet, precis som jag sa innan. Så jag vet inte om det är bara ett engelskt namn för lönekonsult. Men det
blir lite förvirrande, måste man ju säga, med alla de här titlarna.
Absolut.
Men jag tror ändå vi har fått en bra förklaring på bara det här, att ni är ganska lika i grunden, men att man måste ju ändå hitta någon liten nisch så att man sticker ut i mängden kanske och får ansökningar.
Ja. Inom ekonomi har jag sett nu att det är mycket redovisningskonsulter med AI-inriktning och alla möjliga sådana. Så att vi får väl se nu om det kommer ändå mer med AI just.
Det tror jag det kommer göra.
Tror jag med.
Och sen har ni all anledning att fira också. Ni inledde här med Kristina var uppe emot 1000 examinerade och Maud 1500. Det är ju dags att ha fest.
Ja, det borde vi ha.
Har ni någon koll hur många av de här som har blivit auktoriserade lönekonsulter? Har ni någon känsla av det? Det kanske är väldigt svårt att säga.
Jättesvårt att
säga. Du jobbar alla med lön fortfarande? Det kanske inte, har ni inte
ja, jag skulle tro det. Alltså, man följer ju sina gamla studerande i sociala kanaler och LinkedIn och så. Och merparten är ju kvar. I olika, olika roller och så.
Absolut, jag håller med. Så att, men auktorisation tror jag är mest de som jobbar på outsourcing.
Men vad fint då hörni, jag får tacka för så mycket för att ni kom hit, Maud och Kristina.
Tack för att vi fick komma.
Roligt att vara här.
Tack så mycket.
Jag tänkte bara avsluta med att det finns platser kvar på Inspiration Lön den 30 november på Oscarsteatern i Stockholm. Gå in och kika på programmet och boka din plats på inspirationlon.se. Och det är sjunde gången som jag projektleder det här eventet som i år har blivit Sveriges största löneevent. Så hoppas att vi ses där. Tack till dig också Therese.
Tack,
och tack till Henke Branneryd som är vår poddproducent. Hej då!
Hej då!
Hej då!